Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihop och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi pratar om börsaktier och finansmarknad. Jag heter Ulf Pettersson och med mig denna fredag har jag Mikael Olsson som analytiker på tidningen och som gör premiär. Hejsan Mikael!
Tjena, tjena!
Hur känns det?
Ja, men det känns bra. Veckan börjar lida mot till slut här, det är halvdag så det känns okej.
Precis, och det har varit en händelserik vecka så vi har en hel del att prata om och det kommer ju en vecka efter den här också. Där finns det också en del intressanta händelser, ett val i USA så där som kan eventuellt påverka. Det brukar vara en sån här sak som ändrar börsriktning ibland, vi får se. Men jag tycker vi börjar med den här veckan. Vad tycker du har varit, du har ju varit aktiv i tidningen, vad tycker du har varit veckans grej egentligen från din horisont?
Nej, men det stora den här veckan, i alla fall på makrofronten, har ju självklart varit Fed. Sen har vi haft en hel del rapporter som har kommit in här, både positivt och negativt. Och sen så har vi ju de här blankarnas favoriter, eller blankarnas före detta favoriter kanske man ska säga, som har gått väldigt starkt då. Så det är ju också de stora händelserna skulle jag säga.
Ja. Ska vi börja på andra sidan Atlanten då, och då Fed. Satt upp och lyssnade på Jerome Powell, centralbankschefen.
Jag såg faktiskt inte presskonferensen, men jag följde det lite grann på Twitter och sådär. Men det mottog sig ganska positivt till en början får man ju säga, men sen vänder det ner kraftigt.
Ja, jag tycker att det där är det är faktiskt något vi har sett flera gånger, för om man ska rekapitulera här så blev det ju 75 punkter precis som förväntat. Det var liksom ingen annan som trodde något annat, utan det var väldigt så att säga planlagt för det där. Och så steg börsen på pressreleasen där de började då, Fed började antyda om att så att säga att man skulle börja avvakta och se effekterna av de här kraftiga räntehöjningarna haft under veckan. Och sen så var det då en presskonferens som det är efter de här mötena, och då så var ju Powell, precis som han har varit tidigare, betydligt mer skarp och stram än vad pressreleasen gjorde. Så då vände börsen ner och vi fick faktiskt en riktigt svag avslutning där, och den levde vidare till Stockholmsbörsen på torsdagen som föll, var ner nästan 2% men stängde 1% ner på OMX30. Och det där, om jag ska tolka det här, så är faktiskt Jerome Powell väldigt mån om att inte få några kurslyft på börsen, inte få några räntenedgångar, inte få liksom en optimism i ekonomin, utan han vill liksom trycka till aktiespararna. Och det var ju nästan lite väldigt speciellt där han fick någon fråga om att börsen gick upp, och då så liksom var han tvungen att förtydliga om att det ska den liksom inte göra nu när vi höjer priserna så det här, eller höjer räntorna, utan never fight the Fed liksom verkar han gilla lite grann. Jag vet inte vad din syn är på det.
Han lyckades ju på något vis signalera att det kommer vara en långsammare takt i höjningarna, men samtidigt så lyckades han ju säga att vi är inte nära att pausa det här överhuvudtaget egentligen. Så det, jag tror att den kommunikationen var väl det som folk kanske trodde var, eller skulle bli väldigt svårt helt enkelt. Så på det sättet så gjorde han det väl bra får man säga. Eller han lyckades väl med det han ville. I den tolkningen som jag gjorde i alla fall. Och marknaden har ju gått väldigt starkt inför det här då, så man kan förstå att det blev en liten besvikelse, men jag tycker fortfarande att marknaden känns ganska stark, i alla fall just nu så här på fredagsförmiddagen.
Ja, det gör den. Och vi har ju haft, det har ju varit ett väldigt speciellt börsår det här 2022. Då vi är ju ner väldigt kraftigt, en av de sämsta börsåren vi har haft då. Men vi har haft en hel del sådana här uppstudsar på 5-10%, och vi hade ju en sån precis innan mötet. Och vi får se hur det avslutas det här året. Det är ju, normalt sett så är november faktiskt en bra börsmånad, och förra året hade vi ett fantastiskt julrally, men vi får väl se lite. Jag tror det är väl som vi har pratat om så många gånger på den här podden, att det är det är ju ränteutvecklingen som styr det här, och skulle räntorna fortsätta upp då, så får vi nog en besvikelse. Sen är det ju lite också, jag vet inte vad du har för om flödena här. Du pratade om short squeeze, där har vi då köpare som måste köpa aktier, har fått väldigt stor effekt på SBB och Sinch bland annat. Men jag såg statistik också i veckan här från Nordnet och Avanza, där det, så att säga, inflödena har mattats av betydligt, och det är klart att det är ju, skulle så att säga, skulle vi få utflöden från börsen, så börjar det ur likviditetsskäl då liksom pressa marknaden lite. Jag vet inte om du har någon åsikt om det där.
Ja, jag kan inte säga att jag har en jättestark åsikt om just det kanske, men det känns ju verkligen som att man balanserar lite grann nu efter onsdagens möte här. Så överlag, så jag gillar ju flöden, och det styr ju väldigt mycket på kort sikt, onekligen. Men jag vet inte, hittills har det väl inte varit så mycket utflöden vid något tillfälle nästan, känns det som. Så det kommer väl fortsätta i okej takt, det är väl min tro.
Ja, det är ju lite hur folk ska finansiera sina elräkningar och bostadslån och sånt där. Om det blir att man säger upp sina månadsinsättningar och sånt där. Och det kan ju påverka. Men det är fortfarande inte negativa utflöden, men däremot så har inflödet mattats ordentligt till de här privatkundsmäklarna då, i Avanza och Nordnet. Men ska vi prata lite om SBB och Sinch och short squeeze och blankning och sånt där? Jag vet att du följer det. Vad är det som hände här? Det var ju nyheter som triggade igång det här. Det var SBBs uppdelning av bolaget och då Sinch rapport som kom i veckan.
Ja, nej men om man börjar med Sinch, så den har ju gått otroligt starkt här under senaste månaden. Den är väl upp över 100% tror jag. Och det började väl med den här omvända vinstvarningen som jag vet att du har skrivit om. Och sen nu även rapporten som kom i veckan. Och överlag så alltså när det sker så här stora och aggressiva rörelser, så är det ju oftast någon som måste köpa väldigt mycket, och det rör väl sig om blankarna i det här fallet. Sinch har ju gått som sagt superbra. SBB har gjort 30% på en vecka. Det är väl ungefär samma som Sinch, men båda de här är ju tillbaks på nivåer som man såg under sommaren i juni, juli i båda fallen tror jag. Så de har ju varit extremt nedtryckta innan, och så blir det ju ofta. De stora rörelserna upp och ner kommer ju i direkt sekvens för det mesta.
Ja, det gör ju det. Det är det som faller kraftigt, tenderar att gå upp kraftigt och omvänt också. En annan aktie som också steg i veckan och som du har tittat lite extra på är ju Storytel.
Ja, just det. Precis.
Vad var det som fick den att rusa, och hur ser du på den aktien?
Ja, nej men den växte ju i tredje kvartalet. Bolaget växte ju sin omsättning här i tredje kvartalet. Man gjorde en rörelsevinst på närmare 60 miljoner. Och i samband med det här så höjde man helårsprognosen för marginalen också. För rörelsemarginalerna. Och aktien rusade ju på rapportdagen, men har fallit tillbaka lite grann. Eller direkt i öppningen, och sen har den fallit tillbaka lite grann. Man hade också ett positivt fritt kassaflöde, vilket är bra då nyemissionsrisken har funnits i den här aktien ett tag. Och jag tror att det var DNB som sa att chansen att bolaget skulle lyckas omförhandla sitt brygglån som förfaller i början på första kvartalet nästa år, den hade ökat i och med den här rapporten. Så det var väl kanske en rimlig reaktion då, för den har ju också varit väldigt nedtryckt. Lönsamheten var ju bra egentligen, för att marknadsföringskostnaderna hade kapats ganska kraftigt. Johan Wendel, vår kollega, skrev om det här. Och även om bolaget har vuxit sin topline en del, så är inte tillväxten superstark i det här bolaget. Och om man kapar marknadsföringskostnaderna, så kan det vara att man får problem med det lite längre fram helt enkelt. Så kortsiktigt så var det kanske rimligt, men på längre sikt så är det ju svårt att se att det skulle vara en tydlig vändning kanske, även om lönsamheten som sagt var bättre nu.
Ja, och det är ju en ganska intressant marknad. Det är ju lite liksom, vi har ju sett Netflix och vi har sett Viaplay och sånt där, och det är ju liksom, alla de här bolagen har gjort egentligen de senaste åren, det är att försöka öka abonnentstocken, och sen så ska man då försöka liksom komma till en lönsamhet genom att höja priserna. Men det är ju faktum då, om man liksom lyckas göra det samtidigt som hushållen är väldigt pressade. Så det tror jag kan vara en nyckelfråga för Storytel eller de andra, om man lyckas det eller om man tvingas liksom sänka priserna. Netflix har ju då infört en ny modell här, där en slags reklammodell som är betydligt lägre prissatt än den här reklamfria modellen. Och det kanske är något för Storytel också att fundera kring.
Mm. Ja, men alla de här prenumerationsbolagen har ju... Jag tror att många av konsumenterna har haft konton på flera. Och det är väl kanske nu lite grann som när konsumenterna pressas, som man får se vilka som... egentligen till för värde till, eller nöje då, för alla, om man tvingas välja vart är de stora värdena finns helt enkelt, och vilka är man lojal till som konsument.
Vi pratade om Fed här och att vara rörelse och att börsen har gått starkt in för Fed. Hur är din känsla inför fram till årsskiftet här? Är du bull eller bear?
Nej, men om jag måste välja, så åtminstone kortsiktigt, så får jag säga att jag är positiv. Men som jag sa tidigare, så känns det ju verkligen som att man balanserar lite grann på man är lite mitt emellan här på något vis liksom. Så det är svårt att ha en stark åsikt, tycker jag. Jag tycker att makro är inte min starka sida, utan jag gillar att titta på specifika bolagen helt enkelt.
Och ska vi gå över där då, för du har med dig några. För nu för tiden i vår börspodd här så är det ju mer företag och lite mindre makro. Så det är ju helt rätt att ha med dig, Micke, i studion här. Och har du några case som är extra intressanta denna vecka?
Men jag har ju skrivit lite grann om medicinteknikbolag. Sådär. Jag har skrivit om Kulinia bland annat. En aktie som har gått väldigt svagt här på slutet. Och det, jag varnade lite grann för att det var ganska optimistiska... men vinstprognoser både från bolaget själva och från analyshusen. Nedgången här kulminerade lite grann när Thermo Fisher, som är deras distributör, sa upp avtalet med bolaget. Och det framgår inte riktigt vad det är som har hänt, mer än att de valde att fokusera på andra delar av sin produktportfölj, distributören då. Och aktien har fallit kraftigt. Sen dess har de fått ett brygglån från sin huvudägare. Och jag tror fortfarande att emissionsrisken är ganska stor i det här bolaget. Så det är väl lite av en säljrek då, om man får ge sådana. Sen har jag även kikat lite grann på Bone Support, som är en sån aktie som har gått superbra i år. Där är det en USA-lansering för något som heter Cerament G. Det kanske ska sägas att det här bolaget Bone Support då... De erbjuder ett bensubstitut som man då...
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Injicerar vi skelettskador. Den här produkten har funnits i Europa, men nu ska man alltså lansera den i USA. Och godkändes i maj i år för behandling av beninfektion då. Den aktien har gått väldigt bra och det har varit en hel del nya ägare som har kommit in. Bland annat en amerikansk ägare som heter Capital Group har köpt väldigt mycket. Swedbank Robur har köpt mycket och en hel del andra. Medan insiders har sålt och jag skulle säga att den här aktien prissätts som att tillväxten kommer vara bra. Vilket jag tror. Jag tror att den kommer växa, kraftigt. De har själv ett mål om 40% per år mellan 2023 och 2025. Men för att man ska kunna nå det här så tror jag att man kommer vara tvungen att rabattera en del, så marginalerna kan bli ganska svåra att få till. Jag tror att bolaget handlas kanske till 6-7 gånger sales på 2025 estimat. Så det är, då är man prissatt för att det ska gå ganska bra, skulle jag säga. Och man får inte glömma bort att den här typen av liksom, ortopedbransch, det är ganska processkonservativa vanemänniskor, skulle jag säga, som måste börja använda den här produkten. Och på deras kapitalmarknadsdag så nämnde man att ortopeder i många fall själv kan blanda sånt här bensubstitut med antibiotika, vilket då är CERAMENT G, som är bone support produkt. Så frågan är om man är villig att betala för den här premiumprodukten och i så fall hur snabbt det kommer gå att få ut det här på marknaden. Så det är väl också en lite sån aktie som har gått väldigt bra, och frågan är om risk-reward är toppen härifrån, helt enkelt.
Det är mer risk än reward, kan man säga då.
Ja, men den prissätts ju som att det ska gå väldigt bra, och då är frågan om man inte ska se sig om efter andra case i sektorn istället.
Ja, men det låter klokt, och det kan vara bra att ha säljcase också. Vad det gäller Q-Linea så har inte jag någon, du kan dem betydligt bättre än mig, men det är klart att jag har ju varit med många gånger där så att säga, det inleds med ett aktieägarlån, precis som du pratade om, i Q-Linea, och sen slutar det med en rejäl nyemission för att det där ska återbetalas. Vi har sett i ett bolag, exempelvis Braincool, hur de då är inne och ska göra nyemissioner. Det är ju mycket för att återbetala ett lån här, och det är ju så att säga sämsta tänkbara nyemission då, för det blir ju väldigt defensivt där med liksom ingenting annat händer än att storägaren får tillbaka sina pengar. Så det är inte så att man kan att de där pengarna skapar någon tillväxt eller sådär. Så det brukar liksom aldrig bli lyckade emissioner efterbörden av det där då. Du skrev ju veckans aktie om Knowit här också. Ska du, det där, ja, var du mer positiv till, eller?
Det var jag. Det var en köprekommendation. Knowit är ju en IT-konsult som är verksam här i Norden. Överlag så är ju IT-konsultbranschen konsultbranschen överlag har ju konsoliderat mycket här på slutet, och Knowit har deltagit i det här då genom att göra förvärv. Och man köpte bland annat Cybercom under förra året och har integrerat det i verksamheten. Aktien har fallit ganska mycket i år, 40-45%. Jag vet inte exakt vad den står i idag, men den har tappat mycket i alla fall och handlas kring 10 gånger EBITDA på nästa år. Och jag tror att man skulle kunna göra... själva caset är att omsättningen inte kommer falla jättemycket, även om det blir en lite sämre konjunktur, eftersom att de här processerna som man är verksam i är... De liksom kundernas processer är väldigt verksamhetsnära. Och det är offentlig sektor till ganska stor del, vilket gör att man borde kunna fortsätta leverera. Sen så kanske marginalerna får sig en liten törn. Bolaget har haft kring 10 eller strax under 10% i rörelsemarginal de senaste åren. De har ett mål på 12, vilket känns ganska optimistiskt. Men om man bara lyckas behålla ungefär, eller om det går lite sämre, så tycker jag fortfarande aktien känns väldigt billig. Och sen så är man exponerad mot alla de här trenderna som digitalisering, hållbarhet, cybersäkerhet. Det här är ingenting som kommer stanna av på längre sikt, även om det kortsiktigt får sin törn. Men sen är man ju såklart rädd att de ska bli utslängda från sina projekt till viss del. Och det skulle ju påverka, men bolaget verkar optimistiska, vilket de såklart alltid är. Men jag tror att man underskattar lite hur viktiga de här konsulterna är för många verksamheter.
Ja, och en värdering på 10 gånger EBIT... Ja, så har man ju inte, då har man liksom inte värderat in några nya förvärv eller så, utan då är det ganska lågt värderat, så då blir det kanske en bonus om de fortsätter göra det.
Exakt, och de har sagt att de har gjort en hel del förvärv under året, så just nu så kommer de nog fokusera på att integrera dem i verksamheten. Men framöver så skulle de kunna tänka sig att vara opportunistiska om det dyker upp bra lägen. Jag tror att de hade en nettoskuld på 830 miljoner ungefär. Så balansräkningen tillåter ändå att de skulle kunna göra lite förvärv. De kände sig väldigt trygga med det. Och har fått in, i och med förvärvet av Cybercom, så fick de in två nya huvudägare som vdn upplevde att de hade en väldigt bra dialog med.
Bra. Det var tre case, två sälj och ett köp. Och om jag ska prata om någon aktie som jag har följt med lite grann här i veckan och prata om, så är det Sinch, och det har ju du också gjort då. Det här, nu vill de kalla sig molnkommunikationsbolaget. Jag skrev meddelande tjänstföretaget och fick ett mejl, så nu heter det molnkommunikationsbolaget. För alla som är födda innan 1980 så kan det vara ett diffust begrepp, men det finns ju sådana som är födda efter 80 som står det bättre då. Nåväl, aktien har ju verkligen havererat, var ner 95% här från september 21 till sista september 22 som vi pratade om, och sen så har den mer än dubblat sen bottennivån. Och det är ju den omvända vinstvarningen i rapporten, och sen så att Softbank då, som var storägare och höll på att sälja av aktier, slutade sälja aktier efter de hade sålt allt när grundaren och vdn Hedberg kom in och tog den sista posten där, så det blev liksom den där våta filten lyftes bort också, vilket hade en positiv effekt. Och det där är ju ett intressant bolag. De skickar, vad är det, 20 miljarder meddelanden här under kvartalet var det väl. Så det är liksom, när SJs tåg är försenade så kan det via appen dyka upp något som Sinch ligger bakom, och mycket annat, och även mer avancerade lösningar finns det ju också. Så, ett jätteintressant bolag, men det blev ju alldeles för högt värderade i slutet av förra året när det värderades till 100 gånger vinsten eller över det nu. Nu är det ju 10 gånger vinsten, men räknar man med nettoskulden som är på 10,2 miljarder så blir det då 20 gånger rörelsevinsten ungefär. Så det är fortfarande värderat som om det är tillväxtbolag. Men det är klart att jag tyckte ändå att den här Q3-an gav faktiskt lite mer smak. Den negativa tillväxten vi såg i bruttovinst under Q2 vändes till positivt 8% organiskt. Vilket var ett styrkebesked. De har ett besparingsprogram som har börjat bita lite grann, men som kommer bita betydligt mer kommande kvartal. Mäklarhusens riktkurs ligger väl på, jag tycker 60 kronor verkar vara liksom en sån där legio-värdering nu för tiden, och nu ligger den på strax under 40. Så där finns ju 50% uppsida om analytikerna får rätt. Så jag tycker man ska väl inte tokköpa, för det är klart att det är en sån där aktie som om börsen viker ner nu så är det liksom beta 2 eller 3 eller 4 på just Sinch då. Och vänder den upp så är det beta 2, 3, 4 på rörelsen uppåt. Så man ska vara medveten om att det där är en aktie som kommer liksom röra sig mycket. Och då ska man vara lite försiktig. Det beror på lite vad man har för preferenser här i världen. Men jag tyckte ändå det var faktiskt för första gången på ganska länge en positiv rapport från Sinch, där annars varit mest negativa rapporter egentligen sen slutet av förra året. Men Q3 var bra, så den kan mycket väl gå om vi nu får en positiv börshöst. Får vi inte det så lär den väl inte gå, tror jag. Men ska vi titta lite framåt? Har du hunnit kolla vad som händer nästa vecka, eller är du fokuserad på långhelgen?
Men jag har faktiskt suttit och skrivit lite om specifika bolag, så jag har inte kollat jättemycket på kommande makrohändelser. Men jag vill också flika in där att du nämner att Softbank, deras aktier blev uppköpta av huvudägaren Next. Det är ju de här gamla CLX-gänget som blev Sinch. Men även Capital Group, som var en av de stora säljarna i samband med att den här blanka rapporten i Sinch kom ut. De sålde ju aktier när det hände, men har efter det börjat köpa tillbaka. Och det tycker jag är ganska intressant, för de har ju varit aggressiva säljare i Baico, BHG, Storskogen, Revolution Race, Vitrolife. Det är en hel del av de här aktierna som de har egentligen bara vräkt ut. Och i många av dem är de inte ens kvar som ägare längre. Och nu har de börjat köpa där. Jag tror jag nämnde att de har köpt Bone Support också. Det är ju verkligen en ägare som man ska hålla koll på. Om man nettoköper ett par procent av ett bolag under bara en väldigt kort period, då kommer man att påverka aktiekursen. Liksom de är väldigt aggressiva. Så det känns verkligen som att flöden styr här ganska bra i specifika aktier. Även stora midcaps eller lite mindre large cap bolag.
Ja, så är det. Och det här, som sagt, var intressant med Capital Group som är väldigt aktiva på börsen. Vi borde bjuda in dem till vår podd någon gång och höra hur de tänker agera så där, för de är så att säga ovanligt ovanligt snabba på att trycka på köp- eller säljknappen, eller de trycker på knapparna väldigt hårt i alla fall. Jag har lite koll på nästa vecka. Här finns ju en rapportperiod som faktiskt fortsätter lite grann. Vi får ju sådana här som Boost som har rekylerat upp rejält. Var en av oktober månads bästa aktier. Får vi se om det händer där. De har väl i sig kanske kommit med förhandssiffror. Securitas kommer med rapport. Det är väl det största bolaget. Men det som, och på makrofronten så är det lite lugnare. Men vi har ju faktiskt det här mellanårsvalet i USA. Och det kan man ju tycka att det inte spelar så stor roll. Men jag läste faktiskt så brukar börsen stiga efter ett mellanårsval. Vi får se om det gör det denna gången också. Men det är något som är intressant, och det verkar väl kanske som att republikanerna vinner där. Vi får se hur det utvecklas. Men det är väl, annars så blir det, ser det ut på pappret och blir lite lugnare än den här veckan då, med alla dessa räntebesked som var från Fed framförallt, men även Bank of England och Norges Bank och sådär. Men det vet man inte. Det händer ju mycket i världen runt nu. Jag tror att vi stannar där och låter våra lyssnare ta helg och önskar dem en trevlig sådan. Och så ses vi igen nästa fredag, då det är ett nytt avsnitt av vår analyspodd. Jag heter Ulf Pettersson och Micke har varit med. Och när ni har lyssnat på oss får ni gärna lyssna på våra kollegors poddar. Vi har allt fler sådana. Vi har Makrorådet, Makropodden. Vi har en ledarpodd. Vi har en daglig podd. Och vi har det digitala som också sänder poddar om framtidens företag. Så det finns att lyssna på. Fram till dess får ni ha en trevlig helg. Tack så mycket.
Trevlig helg.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.